Såg ni att det stod 1879 längst ner till vänster? Alltså det är en fantastisk sång. Orden är ju inte riktigt up to date kanske, men innehållet. Tack John Kenneth för det valet, om det var nu du som valde den. Möten med Jesus. Det är bättre att han möter först och att jag predikar sen. Jag tycker det var rätt ordning. Om det var så. Vi läser om dem i Bibeln och vi förstår ju ofta bibelordet utifrån vår egen erfarenhet av vårt möte med Jesus. Det följer liksom med i vår förståelse av bibeltexten. Och det är bra med sig, tänker jag. För det är så vi kan göra. För ofta önskar ju jag att det skulle stå lite mer. Jag vet inte om ni känner så, men ibland när man läser så tänker man att vad hände sen? Hur gick det? Vad blev det? Alltså, nu är ju Nya Testamentet berättelsen om vad Jesus gör. Och Johannes, han skriver så här när han skriver sitt evangelium. Det är inte det vi ska predika om, men jag tyckte ändå det var intressant. Han skriver i avslutningen, allra sist i sitt Johannes evangelium skriver han så här. Att hela världen skulle inte rymma alla de böcker som skulle behöva skrivas om man skulle berätta om allt Jesus gjorde. Och då skulle det bli helt ohållbart att dessutom berätta vad som hände med alla de människor som Jesus mötte. Eller hur? Ingen hade orkat läsa det Nya Testamentet. Tyvärr, det finns ett visst urval helt enkelt. Men idag ska vi läsa om ett möte och det är verkligen en sån text där jag skulle vilja veta hur blev det här. Och jag tänker berätta den texten för er. För den berättar egentligen mycket mer om det som händer än man först ser när man läser den. Om man läser in lite av det som fanns där och då i kultur, i miljö, i samhällsstruktur, i vem Jesus är och vem personerna i texten är. Alltså då fattar man på något. Det framträder en bild som är något mycket mer än det man bara ser när man bara läser igenom. Och det tänkte jag få berätta för er. Och sen kanske några tankar på slutet. Vad har det med oss att göra då? Jag tror det kan ha jättemycket med oss att göra. Men låt oss läsa. Och bara som en parentes så läste ju David den här texten förra söndagen om en kvinna som smörjer Jesu fötter. Och bibeltolkarna är ganska överens om att detta är inte samma händelse. Man har försökt att få ihop de här texterna till att det är samma gång. Men det är inte det. Det är vad de kommer fram till. Bara som en, så ni inte sitter och funderar på det. Läste han inte om det här förra söndagen? Jo, det gjorde han fast ändå inte. För det här är en annan gång. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit. Och han tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Och när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom Jesus vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet, då skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem tror du kommer älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag ju tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus. Du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och den som får mycket, för nu förlåt, nu vet jag fel. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Simon var farisee. Han tillhör, det vill säga de etablerade i samhället skulle man säga. Alltså fariseerna är en ganska stor grupp på den här tiden. Och de är någon slags blandning av en religiös grupp och en slags politiskt parti skulle vi nog kalla det. De är förhållandevis välbärgade om man jämför med många andra. Och de såg sig själva och betraktades av andra också som, ja men, som ett viktigt ledarskap kan vi kalla det i Israel. De hade ett otroligt starkt liksom, fokus på att leva rätt. Och det var för Guds skull. De hade levnadsregler för precis allting. Man brukar lite rätt, bara som att ta ett, som ett exempel, att man hade upprättat en hel del förbud. Det fanns mer än ett förbud för varje dag om året. Och det grundade de inte bara på 10 Guds bud och Moseböckerna, utan också på deras liksom, tradition och tolkningstradition av profeten och lagen som de kallade det. Och ur det hade de hämtat liksom, ett mönster som skapade regler för precis allting i livet. Det handlar om vad man fick äta, vad man fick röra vid, vem man fick umgås med, i vems hus man kunde tänkas gå in, hur man skulle tvätta sig, när man skulle tvätta sig, hur man skulle be, hur man skulle fira högtider, hur man förhöll sig till sabbaten. Det bara håller på så här, om allting. Och hur viktigt det här var för en farisé. Det visar sig gång efter gång i Nya testamentet i hur upprörda de blir när Jesus på något sätt går vid sidan om detta. Alltså laddningen i deras reaktion inför någon som inte tar hänsyn till allt det, den är ju jättestark. Du kan ju slå upp vilket möte du vill. Det finns ju hur många som helst i evangelierna där Jesus går i klinisch på något sätt med fariseerna. Och de är jätteupprörda. Man undrar, hallå, plockade dina lärjungar ax på sabbaten? Det är ju arbete. Det är förbjudet. Fattar ni? Alltså, de är så taggade så det är inte sant. Det är jätteviktigt för dem. Och i deras värld är det ju för Guds skull de gör det. För det här livets skull som de har valt så fick de ett visst liksom upphöjt anseende. Och de förväntade sig också att få det bemötandet som det anseendet på något sätt hade gett dem. De var lite bättre. Och det skulle folk veta. Det gav status, position. Att vara lite mera lärd, lite finare, lite bättre vetande. Och därför kanske bäst lämpade till att bestämma. överlägsna till och med en del andra. Det var ju absolut inget man skulle säga rakt ut. Det var ju en högmod, och det är ju en grov synd. Det stod ju i reglerna att högmod skulle man inte visa. Men det syntes väldigt väl. Det var självklart för dem själva att de bestämde. Och andra skulle helst inrätta sig i ledet. Det blir tydligt när vi läser om dem. Och Simon, han var farisé. Ta med dig det in i den här texten. När nu Jesus... Oj, fel. Det går bakåt. Vi tar nästa bild, Lars. Den gick helt åt fel då. En inbjudan ska det finnas någonstans. Jesus, står där, blir inbjuden till en måltid. Och här måste vi nog först fundera på hur funkade det här på den här tiden. Jo, bjudningar var väldigt vanligt. Kanske hade de varit i synagogan och så liksom, hörni, nu är det bjudning hos mig. Eller så hade man ordnat en bjudning ändå. Och då gick det till på lite olika sätt. Man kunde få en riktigt konkret inbjudan. De här bjudningarna spelar ofta en väldigt viktig roll för att liksom uppehålla den sociala strukturen. Vem som är vem, vilka som är viktiga och inte viktiga och vilka som inte blir bjudna alls, typ så. Man kunde till bjudningen bli högtidligt inbjuden och då också vara inbjuden till en plats vid bordet. Det var inte vem som helst som satt där. Det talade om vilka som tillhörde den viktiga gruppen. De som fick inbjudan till bordet. Och det var viktigt att liksom hamna där om man ville ha en plats i det viktiga samhället. Så antingen var man ju där och då var man ju rädd att behålla den platsen. Eller så ville man bli en del i den gruppen och då ville man spela sina kort väl i det sociala spelet. Och kanske ha en egen bjudning. För då kunde man ju bestämma vilka som skulle sitta vid det här bordet. Och då fick kanske jag också själv plats där. Så försöker man liksom... Ja, gick det inte första gången så kanske nästa gång jag blir bjuden till ett ställe så kanske jag får sitta där. Man ville liksom bli viktig. Men då, förutom den här gruppen då, som var viktiga och som blev inbjudna, så fanns det en annan grupp som också blev inbjuden, fast inte så viktig. Utan man fick komma lite... Du kan hänga på, typ sådär, lite löst. Men man fick inte plats vid bordet, utan man var liksom, de blev utlämnade till att forma sina egna små grupper. Lite mingel sådär. Ja, vi står här och pratar. Men man förväntades alltså inte delta i det som hände vid bordet. Man fick mat och dricka eller vad det nu var. Men samtalet i rummet, det skedde vid bordet. Och jag bredvid, jag får gärna lyssna. Ta till mig naturligtvis när de viktiga pratar, men inte delta. Och sen fanns det en tredje grupp faktiskt i den här kulturen på de här bjudningarna. Och det var de som bara kunde slinka in. Det är ett intressant sätt att tänka om hur vi bjuder hem folk, eller hur? Det fanns en medveten tanke om att det är bra att en dörr är öppen så att någon som är hungrig kan komma in och få en bit mat. När vi nu ändå är så många som äter det, då kan väl en till komma in. Det gör väl ingenting. Men de skulle ju absolut inte märkas annars. Men de var inte helt ovälkomna. Och det var inte alls ovanligt att någon, vad ska vi kalla dem, lösdrivare bara liksom ramlade in och tog en bit mat och gick igen. Det tillhörde spelet. Och när vi läser den här texten, tänker jag, då måste vi förstå det som att Jesus nog tillhörde den där andra gruppen. Alltså han blir inbjuden, men jag tänker att det här som han säger till Simon avslöjar att han inte tillhörde de viktiga. För det vore otänkbart för en farisé att inte en viktig gäst fick vatten till sina fötter och en välkomstkyss. Alltså det vore ett sånt otroligt skamligt beteende av en värd att inte kyssa sin viktiga gäst med det mest normala hälsningsagerandet. Och att inte be sin tjänare räcka vatten till en vördad gäst, alltså det är en total katastrof. Och jag vet inte, vi gör inget. Alltså, vi vill ju gärna stå i dörren och säga hej, välkommen, kul att du är här. Mm, så där, när vi tar hem folk. Men jag vet inte hur oförskämd jag skulle behöva vara för att liksom komma i samma klass som att inte ge vatten och ge en välkomstkyss på den här tiden. Det är ju nästan som att ja, du kan väl gå in bakvägen om du ska vara här, typ så. Så det är uteslutet att Simon inte hade vattnet eller välkomstkyssen till några. Men Jesus fick det inte. Och vad är det Simon säger? Jo, han säger, du är inte den viktiga Jesus. Och han röjer sig lite senare i texten, så kallad profet. Alltså han har kanske inte så höga tankar om Jesus när han bjuder in honom. Så händer det här. Nej, men nu var jag där igen. Jag kan inte backa, trycka på fel. Ja, men det är jag som inte kan. Titta där nu. Det här går så fort förbi texten så vi missar det nästan. Han tog plats vid bordet. Hörde ni? Jesus tar plats vid bordet. Han sätter sig oinbjuden bland de viktiga. Det är som att Jesus börjar samtalet redan här lite så här. Ha. Hej Simon. Vet du vem jag är? Det är jag som är den viktiga. Kanske faktiskt den allra viktigaste. Men det har du inte fattat. Han säger ju inte det Jesus. Men bara hans. Alltså jag tänker att Simon måste ha lyft på ögonbrynen och tänkte, vad gör han? Nu pågår ett slags, tänker jag, tvåfrontskrig här i Simons hjärna. Det ena är att han har en vilding som liksom inbjuden har satt sig ner bland den viktiga. Honom måste man ju ha koll på så inte han liksom sabbar hela grejen. Och samtidigt ska jag hålla koll på det här samtalet med de viktiga. Man vill ju inte missa chansen att liksom säga något in i det samtalet som bygger min plats som en del i den här gruppen. Det här är ju liksom hela min karriär. Och så kommer han in och sätter sig där. Men man vill ju inte ställa till med en scen. Man kan ju inte säga, hej Jesus, gå härifrån för du var inte bjuden till bordet. Alltså, det låter ju otrevligt. Så det säger vi inte. Utan, fattar ni? Han är liksom kluven i vad han... Inte någon scen här nu, Simon. Behärska dig. Och då kommer kvinnan in. Det är ju hemskt att hon inte har något namn. Jag funderade ett tag när jag skulle predika om vi skulle kalla den något. För jag kommer att säga kvinnan så många gånger. Och det låter så knäppt. Men det är det står. Här tänker jag Simons förhoppningar om att inte ställa till med en scen. Går i graven, om man säger. Simon tycks ju omedelbart känna igen henne och Lukas som berättar den här berättelsen. Han tycks ju också självklart veta, det tycks vara allmänt känt vem hon är. Hon är en synderska, vilket troligtvis betyder prostituerad. Alla vet det. Vi vet vem du är. Och nu får Simon verkligen problem, även som farisé, för att det är inte alls okomplicerat att en sån kvinna finns så nära bordet. Skulle hon vidröra något av det som serveras, då är allt orent. Och då orenar jag alla gästerna, även de viktiga. Och det här vore en fullständig katastrof. Och Jesus då, han borde ju verkligen fatta vem hon är. Men han kan ju inte vara en profet. Då skulle han ju... Ja, men alltså, vad ska jag göra? Ska vi köra ut henne? Eller ska vi köra ut Jesus? Vad gör jag med det här? Lite pinsamt nästan. Eller hur? Känner ni det? Det är jobbigt för Simon här. Det som är intressant som jag tänker vi behöver se, för vi läser den här texten och tänker att det här med att smörja fötter och gråta, visst är det konstigt, va? Tänker vi. Men ingenstans i testamentet där en sån här berättelse berättas så kommenteras det som konstigt att någon gör så. Så det var förmodligen inte så konstigt. Judas, han var arg förra söndagen på Maria för att hon slösade pengar på dyr olja. Det är inte att hon faktiskt smörjer Jesus som är problemet, utan det är att oljan var dyr. Och här är det inte heller vad kvinnan gör som är problemet för Simon, utan det är vem hon är enligt i hans ögon. Så det här beteendet ska vi nog inte liksom tänka att oj, vad märkligt. Nej, det var nog inte så märkligt. Det är inte det som är problemet. Och där och då avgör Simon vem Jesus är. Han helt enkelt förkastar Jesus. Hade han varit en riktig profet så hade han inte låtit detta hända. Jesus, du är inte viktig. Simon, jag har något att säga dig. Alltså jag tror han ryckte till. Fattar ni? Han är mitt i de här funderingarna. Han har precis förkastat Jesus som en riktig profet. Och då säger han något rakt på bara. Och så tystnar alla samtalen runt det här bordet. Och alla tänker, vad ska han säga nu? Och så kommer den här berättelsen. Den är ju banal. Eller hur? Det är en penningutlånare som har lånat ut pengar till två stycken. 500 denarer, en dryg årslön till den ene. Och 50 denarer, en dryg månadslön till den andra. Ingen av dem kan betala. Och då efterskänker han. En sån kille skulle man vilja träffa. Eller hur? Som kan efterskänka en hel årslön bara sådär. Och så frågar Jesus, vem tror du kommer älska honom mest? Alltså det är ju inte ens en kuggfråga. Och Simon svarar, ja, förmodligen den som fick mest efterskänkt. Ja, säger Jesus, du har rätt. Inget konstigt. Men det är tillämpningen som Jesus gör. Och sättet han talar till kvinnan på som verkligen ställer till dig i rummet. Det är för svårsmält. Hela rummet tycks surra av frågor efter det där. Vem är han? Förlåter synder? Hur kan han försvara kvinnan? Hur kan han säga så till farisén? Punkt. Kvinnan tar vi nu. Alltså, av det texten berättas så förstår vi att hon har på något sätt en erfarenhet av Jesus innan. Kanske har hon lyssnat på honom. Kanske har hon mött honom, till och med pratat med honom. I vilket fall som helst så ser vi att när hon får höra att Jesus är i Simons hus, då går hon dit. Det måste funnits något innan som gör att hon faktiskt, åh, Jesus är där, jag måste gå dit. Jag tror hon är väldigt väl medveten om att det kan skapa problem att hon går dit just. Hon vet att hennes anseende inte är det bästa. Och hon vet framförallt att det är inte särskilt smart för henne att gå in hos en farisé. Det fanns många hus man kunde gå in i, men i en farisés hus med mitt rykte, det är inte smart. Men hon går ändå. För att för henne är det inte som vanligt. Hennes erfarenhet av Jesus har gjort något med henne, tänker jag. Och hon vill uttrycka det. Hon vill visa det på något sätt. Hon vill visa vad hon känner. Vad det betyder. Och hennes val av uttryck är, som vi sa, inte så konstigt som vi kanske kan uppleva det. Hon gör något som inte var så ovanligt. Och hennes närvaro skulle heller inte vara uppseendeväckande. En sån där lösdrivare som kliver in. Och hon tar dessutom ingens plats. I den här kulturen ligger man till bords. Man vilar sig på hela armbågen och äter med den andra handen. Ansiktet, huvudet, armarna är vänt mot bordet. Men fötterna åt rakt motsatt håll naturligtvis. Och där ute i fotändan, runt bordets fotändor om man säger. Den platsen tillhörde tjänarna, slavarna. De som såg till att bjudningen bara liksom funkade. Fyllde på fat, bägare. Ingen ägnade dem någon uppmärksamhet som rörde sig runt fötterna på de viktiga gästerna. Hon tog ingen plats alls. Och kanske var det så hon hade tänkt, vi vet ju inte det. Men hon hade kanske bara tänkt, jag går in, jag smörjer Jesu fötter. Och ingen mer än han behöver märka det. Jag får visa vad jag faktiskt känner. Problemet är att det inte funkar. Alla uppmärksammar henne på grund av vem hon är. I den dåliga meningen. Jag tänker att hon blir uppmärksammad för att jag tänker att när hon där och då kommer för att smörja med sin olja så överväldigas hon av sina känslor. Hon börjar gråta. Och så löser hon upp sitt hår och det gjorde ingen kvinna som ville ha ett något sånär normalt anseende. Det var skamligt på den tiden för en kvinna att lösa upp sitt hår offentligt. Och det bekräftar bara för alla rummet. Ja, där ser ni vem hon är. Hon är en sån där. Men hon bryr sig inte. De får tycka, tänka och tro vad de vill. Nu är bara Jesus viktig för mig. Allt annat får ta åskådda plats. Så här tänker jag. Att det som händer i mötet är att kvinnan på djupet får erfara vem hon verkligen är. Det är ju jättespännande att Simon anklagar Jesus för att han inte vet vem kvinnan är. När Jesus är den enda i rummet som verkligen vet vem kvinnan är. Och inte bara vad hon har gjort i sitt liv och vart hon hamnat. För det är utifrån det Simon definierar kvinnan. Kolla vad du har gjort. Kolla vad du håller på med. Kolla på vilket sätt du lever. Se vem du är. Men den enda i rummet som vet vem kvinnan verkligen är säger ingenting om det. Alltså hennes liv och val fram tills nu hade ju lett henne till en komplicerad plats att leva på. Inget snack om den saken. Och det fanns säkert saker hon ångrade och önskade var annorlunda. Hon som hade levt på att utnyttjas av andra, sälja sig. Självklart var hennes bild av sig själv också påverkad av det livet. Var hon värd något? Var det någon som tyckte om henne på riktigt? Hur dålig borde jag känna mig egentligen? I mötet med Jesus öppnas liksom ett annat fönster. En bild av vem hon är som inte grundar sig i vad hon har gjort av livet, vad andra tycker om henne, hur misslyckad hon känner sig eller hur oönskad hon är. Och just det där, att få se sig själv när man får spegla sig i Jesu ögon, det är något helt annat. För där rivs alla kulisser eller fasader och det finns varken falska roller eller påklistrade beteenden. I Jesu ögon blir allt klart. Där är jag älskad oavsett. Där finns allt jag på djupet behöver för att leva. Och där kan jag få ana Guds tankar om mig. Och jag behöver dem. För mina egna är ibland så skruvade åt alla möjliga håll. Jag behöver Guds tanke om mig och mitt liv. Och jag behöver på något sätt få, det behöver få landa i mig. Och där i den stunden när det händer. För kvinnan, för mig, för dig, för alla. Så förvandlar det livet. Och jag tänker att många av oss skulle kunna berätta om såna här tillfällen. De har sett jätteolika ut och varit på alla möjliga platser. Men de där tillfällena när vi på något sätt har anat hur otroligt älskad jag är av levande Gud. Och så har den erfarenheten på något sätt ställt om livet. Den har fått mig att säga att jag tror faktiskt. Och ibland så skulle jag önska att det fanns ett lättare sätt att beskriva den här erfarenheten av mötet med Jesus. Så jag vill förklara det för dig, för då tänker jag att då skulle alla fatta. Men ibland är det som det enda vettiga uttrycket, det är gråten. Alltså den här befriande tårarna. Alltså man är ju inte ledsen. Alltså jag vet inte, det är något annat. Det är bara en sån överväldigande känsla att få möta blicken som säger du är min älskade. Hur ska man kunna förklara det för en annan människa? Tänk om det gick. Ja. Nu ska vi göra någonting med detta. Alltså ditt liv, mitt liv, kvinnans liv, alla människors liv. Ingens framtid behöver definieras fullt ut av det som ligger bakom. Vad andra tycker. Eller vad vi tycker om oss själva. Jesus har alla resurser för att öppna ett nytt fönster. Och han vet på djupet vem jag är. Och hans tankar om mitt liv, de är mycket, vad ska vi kalla det, bättre eller högre eller rikare än jag ibland ens vågar tro eller kan ana. För kvinnans del tänker jag så här. Hon kanske blev en av alla dem som följde med Jesus. Gick från ställe till ställe. Och för henne var det nog dubbelt motiverat i så fall. Det ena var att det var viktigt att få finnas nära Jesus. Lyssna mer till honom. Finnas bland människor som delade det livet som faktiskt trodde på honom. Men det var också kanske skönt att inte bo kvar. Jämt. För omgivningen är inte lika snabb att ändra sig som hon hade varit. Det slängdes nog fortfarande ord efter henne på gatan. Dömande blickar. Och vad det nu kan vara. Det tog tid för omgivningen att förstå att här har någonting verkligen hänt. Jag tänker att berättelsen om vad som hände i Simons hus, den spred säkert fort. Men det fanns ändå folk som ville säga, ja, vi får se hur länge det varar. Och för kvinnan själv var det säkert så att också minnena av det som varit naturligtvis inte bara bleknade i en sekund. De fanns ju där. och var säkert svåra att bära ibland. Men mötet med Jesus hade på något sätt gett henne något nytt som gav fast mark under fötterna. Det går att tro, trots allt. Det går mitt i det som inte är skönt eller härligt också känna sig älskad i den där blicken, Jesu ögon. Och så tänker jag nog själv om tro. Alltså jag tror inte för att det blir enklare eller att livet blir utan utmaningar eller motgångar. Det handlar egentligen inte i första hand om man får det lättare. Det handlar snarare om att få känna någon slags tillit. En känsla av hopp trots allt. En lättnad över att veta att livet är liksom buret. Jag är i händerna på någon som kan bära genom allt hela vägen. Inte bara en bit. Som inte kommer tröttna och säga nej, nu får det faktiskt vara nog, Arne. Nu har jag burit tillräckligt, nu får du gå själv. Som är allt det som han är, kan och vill ta det, allt det som jag är, och göra det mera helt. Jag behöver det. Jag behöver förlåtelse, om vi ska använda det ordet som står här. Mitt liv, mitt jag, behöver helt enkelt Jesus. Grunden för fariséernas strävan efter ett rent liv, det här är det sista vi ska säga. Alltså för mig tangerar den min egen uppväxt på ett lite obekvämt sätt. Och på något sätt vill jag dela det. Jag har skruvat på den här delen av predikan så många gånger. Jag kommer inte riktigt till att jag får det låta som jag vill att det ska låta. Men jag kör nu, för nu är klockan över 11. Alltså fariséernas strävan att leva för Gud, den var jättestark. Och de var mer hängivna än de flesta. Men med tiden kom den här strävan att leda dem till att bli främmande för den Gud de bekände. Och till att distansera sig från nästan alla andra människor. Det blev viktigare att vara bättre. Det blev också viktigt att andra förstod att de var lite bättre. Och när Jesus tar sin plats vid Simons bord, farisén Simons bord, då kastar han om hela den här världsordningen där farisén är lite bättre. Och det blir ett ganska bryskt uppvaknande. Och kanske lite rent av skrämmande. För det kan vara väldigt svårt att frivilligt ta ett steg ner från status, position eller makt, rikedom, whatever. Det kan vara svårt att till och med förstå ibland att jag behöver göra det. Men då brukar ju verkligheten, livet självt, se till att vi hamnar där. Men det brukar alltid vara mycket mer smärtsamt då än om jag hade valt det själv från början. Alltså det vore inte konstigt om Simon upplevde den här utbjudningen som en ren katastrof för sig själv. Men jag önskar, om jag bara hade vetat vad som hände sen, att det blev ett uppvaknande om hur tokigt det hade blivit. Och jag tänker på något sätt att Simons berättelse också skulle kunna vara våran. Min egen. Därför att det är så lätt att förlora kompassriktningen. Min ambition, min längtan och min... Alltså allt det där är ju äkta. Jag vill. Det kan vara en jättebra drivkraft. Men det är ingen garanti för att jag hamnar där jag vill hamna, uppenbarligen. Det är så lätt att bli upptagen av sig själv. Det jag gör, det jag vill, det jag tror. Och vart det leder mig, det ser jag inte. Livet jag vill leva, livet som fariserna vill leva, det formar de egentligen till något annat än de ville. Jag tänker att vi i kyrkan har gjort Simons resa. I väckelserörelsen blev vi många. Det gick fort. Sverige förvandlades verkligen i väckelsen i början på 1900-talet, slutet på 1800-talet. Och det fanns ett behov av det. Det var ju kris i det här landet. Och väckelsen ställde massor med människor på fötterna. Och vi fick en helt annan samhällsstruktur. Det fanns andra krafter i det också, men väckelsen var jätteviktig. Det är en fantastisk historia. Alltså, vi hade ju inte suttit här utan den. Så blev vi en etablerad rörelse som fick både position och status. Och eftersom vi var många så blev vi också en viss makt i att vara just många. Men med tiden fick också det myntet en baksida, tänker jag. Jag kanske inte vill erkänna att vi är så lika Simon, för det gör lite ont. För det började bli viktigt för oss att peka ut synden och syndaren. Den så kallade syndakatalogen, alltså den här, jag vet aldrig om den har funnits på riktigt på något papper, men det fanns en hel lista av saker man inte borde göra, inte skulle göra om man ville vara en riktig kristen. Och den blev allt längre och allt svårare att förstå sig på. Och som följd av det så började vi också distansera oss från människor. Vi ville inte vara som dem. Vi ville inte leva som dem. Jag fick själv lära mig, utan att jag visste det och utan att någon sa det till mig, att det fanns ett vi och ett dem när jag växte upp i kyrkan. Det fanns ett innanför och ett utanför. Det fanns till och med sånger om det. Fast vi inte alls egentligen ville det från början. Trots att alla våra ambitioner var att leva för Gud, så ledde det till ett sätt att leva som faktiskt stötte bort människor. Och idag hör vi många sådana berättelser från dem som blev bortstötta. Och jag tänker också att vi blev mer självupptagna och började tro att vi var bättre på ett sätt som är mer nyttigt. Eller mindre nyttigt, vad säger man? Alldeles dåligt, skulle jag vilja säga. Och mitt kristna liv har på många sätt så också präglats av det. Alltså, det var ingen tryckte någonting på mig. Jag är uppväxt i Missionsförbundet. Där är det ju, du vet, ni vet hur jag brukar säga. Det är jättebra, tycker jag. Men alltså, ingen la någonting på mig. Ingen tryckte ner några sanningar i mitt liv. Men jag visste redan som liten. Så där gör man inte. Dit går du inte. Det där är otänkbart. Det är liksom, jag vet inte var jag fick det ifrån. Jag har inget minne av att mina föräldrar ens har försökt att tillrättavisa mig i någon av de här frågorna. Och det är naturligtvis, det behöver inte vara dåligt att man lär sig saker som barn, men det skapade också en grund, tänker jag, att ägna väldigt mycket tid åt vad jag borde göra, vad jag borde tro, vad jag inte borde göra. Alltså ett fokus på vad jag gör, hur jag tror. När jag egentligen borde ha fått lära mig från början att vem Jesus är, hur det är att leva för honom, vad det innebär att överlåsa sitt liv till honom. Vart går han? Vad säger han? Vad vill han? Alltså, jag önskar verkligen, och det är ärligt när jag läser den här texten, det är här jag landar. Jag önskar att det hade funnits mycket mer av kvinnans liksom reservationslösa överlåtelse till Jesus i mitt liv. och mycket mindre av Simons positions liksom hållande i tron. Och därför landar allt det här som jag har sagt nu. Glöm allt annat, eller jag på säga, men be gärna med mig, och det är: Jesus, kom och ta din plats vid bordet i mitt liv. Om jag inte har inbjudit dig som jag kanske borde, bry dig inte om det. Kom och slå dig ner. Jag behöver dig mer än allt annat. Låt mitt liv få kännetecknas mer av kvinnan än av Simon, men framför allt, låt mitt liv få kännetecknas av dig. Du som älskar alla människor och som både vill och kan förlåta. Nu ska jag sluta säga amen. Och vi ska gå till våra böneplatser. Vi som är här i rummet, vi känner våra böneplatser väl. Alltså, ibland så kanske vi behövde säga att det är ju inget magiskt vid de här platserna. Men vi kan behöva använda kroppen ibland, för det kan förlösa något. Vi kan behöva gå någonstans, göra något, för att åtminstone för oss själva inför Jesus få liksom göra det på riktigt. Det är helt okej att sitta kvar i bänken och tänka att jag gör det här. Fine, gör det. Men ibland behöver man röra på dödköttet. Det ska man inte säga en avslutning på en predikan. Men ni fattar, alltså ibland behöver vi det här hjälpen. Och det här är en möjlighet. Låt dig definieras av mötet med Jesus. Det kan vi göra många gånger. Vi ber. Jag ska säga också att Laila kommer finnas här som förebedjare. Om du vill be tillsammans med någon, så kommer hon att finnas här framme vid första bänken. Jesus, av hela mitt hjärta ber jag dig. Kom och ta plats vid bordet. Ge mig ett uppvaknande om det är det jag behöver. Låt mig få se dina ögon. Förstå vem du är och vem jag själv är. Amen.